Oktober 2025.
Under 3 år sålde mannen sin fru till över 120 andra män.
Hon tar emot kunder för sexuella tjänster, men att det är mannen som har total kontroll över det här och att hon inte har någonting att säga till om. Hon ska bara lyda honom.
En kväll tar hon chansen och flyr med bara en kappa över sin nakna kropp.
När jag hör larmsamtalet så blir jag väldigt gripen av den rädsla som hon har i det samtalet.
När utredningen hamnade på mitt bord så kunde jag inte föreställa mig då att det skulle bli det största kopplerimålet i svensk rättshistoria.
P3 Krim den här veckan om poliserna som avslöjade landets största kopplerihärva. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
Till en villa utanför Kramfors, mitt i Höga kusten, kommer män för att köpa sex. Vissa dagar sker det på löpande band. Det är nästan så att de kan mötas i dörren vilken tid på dygnet som helst.
Men kunderna vet inte att kvinnan som de köper är själv utsatt i en omfattande koppleriverksamhet som hennes man styr. Att det är han som regisserar sexträffarna och att det är han som köparna har chattat med när de bokat sina besök.
Mannen, han har ett förflutet i Hells Angels och beskrivs ha ett stort våldskapital. Och för att kvinnan ska orka med de många kunderna så ger han henne amfetamin och alkohol. Men en dag får hon nog och rymmer hemifrån.
Från larmet om ett brott i nära relation så växer utredningen nu dramatiskt. När poliserna öppnar mannens telefon hittar de bokning efter bokning av sexköpare. Till slut kan de räkna upp till 100-tals sexträffar i villan i Kramfors och poliserna sitter nu med landets hittills största koppleriutredning. Just de poliserna ska nu för första gången berätta om utredningen.
Och vi börjar den där höstnatten då kvinnan ser sin chans och flyr i panik.
Ja, men hon inleder samtalet med att säga då att hon precis har rymt hemifrån. Och när larmoperatören frågar vad som har hänt så säger hon att hon har varit fången i sitt hem under kontroll av hennes man. Och att hon är rädd också att hennes man ska följa efter henne.
Det här är Caroline Öster. Hon är polisens utredare vid grova brott i Västernorrland. Det är strax efter midnatt i oktober 2025. Lördagskvällen går mot söndag morgon när en kvinna ringer polisen samtidigt som hon dundrar söderut längs riksväg 90 från Kramfors mot Härnösand.
Kvinnan berättar då att mannen säljer henne på nätet till andra män och att hon tar emot kunder för sexuella tjänster eller handlingar. Men att det är mannen som har total kontroll över det här.
Kvinnan har panik. Hon tror att mannen ska följa efter henne och döda henne.
Hon berättar även om monstret och det är då hennes man när han blir vansinnig och arg och att han har lovat henne att när monstret visar sig igen så kommer han att döda henne.
Monstret, det verkar vara mannens alter ego. Han kallar sig själv så. Det är som om han menar att han blir en annan person då, någon som han inte kan kontrollera. Vi ska återkomma till det, men nu, den här ruggiga höstnatten, så försöker larmoperatören gång på gång lugna kvinnan som är panikslagen och gråter.
Hon berättar om flertalet tillfällen där han har slagit henne och hotat henne. Och bland annat att han hotat med att han kommer döda henne om hon lämnar honom. Och att hennes man gillar att känna kontroll och makt över henne. Att få henne att göra saker hon inte vill. Och att hon inte har någonting att säga till om. Hon ska bara lyda honom. Hon säger till larmoperatören att det inte går mer nu för hon orkar inte mer.
Det är något särskilt som gör att kvinnan just den här kvällen beslutar sig för att fly.
Han skickar ett meddelande till henne där det stod: jag bokar alla dina kunder, du bara knullar och lider. Något i stil med det.
Kvinnan reagerar direkt på sms:et. Hon känner att hon äntligen kan bevisa att det är mannen som har henne i sitt våld, som säljer henne till mängder av andra män. Det låter som ett erkännande.
boka kunder. Jag lägger strategin för varje kund. Du håller käften och knullar.
Det som hon har sagt är att, att hennes man tidigare sagt till henne att hon har inga bevis på att han gör det här och att ingen kommer tro henne. Men att när hon fick det här sms:et så kände hon verkligen att hon fick bevis på att han gör det här.
Den här kvällen har kvinnan tagit emot en kund, men hennes man verkar inte tycka att sexträffen pågår tillräckligt länge. Hon ska visa sig mer villig, bjussig, så att han ska vilja boka fler träffar. Var för fan en duktig hora och bygg kundkrets, skriver mannen. Och så beordrar han henne via sms att hon ska få kunden att komma tillbaka. Och det gör hon. När hon ska gå ut och möta upp sexköparen så får hon det där smset från mannen. Att han bokar hennes kunder och hon ska bara lyda.
I hallen rycker hon med sig bilnycklarna, lite kontanter, hoppar i ett par gympaskor och slänger en kappa över sin nakna kropp. Hon springer ut till bilen, skriker åt kunden att det finns kameror överallt, även ute på gården, att han ska dra fort som fan därifrån, och så lämnar hon gården i ilfart. Kvinnan berättar för larmoperatören att hon har druckit och han ber henne att stanna bilen. Hon säger att hon inte vill köra onykter men att hon inte hade något val. Det här var hennes chans att fly. Hon är väldigt rädd att mannen ska komma ikapp henne så hon ber om att få fortsätta köra. Men operatören får henne till slut att svänga av vägen och parkera.
Hon ställer bilen vid den lilla Tempobutiken i orten Ramvik mitt i Ådalen mellan Kramfors och Härnösand. Där ska hon vänta in polisen. Hon letar stressat efter knappen där man låser dörrarna inifrån ifall mannen skulle dyka upp.
Och hela tiden pratar hon med larmoperatören. Berättelsen om våldet som hon levt i de senaste 3 åren bara rinner ur henne. Hon berättar om brutna revben, fläskläppar, blåtiror och att mannen har lovat att döda henne och hennes hundar.
Och samtidigt håller hon koll på vägen där utanför, rädd för att han ska vara i någon av bilarna som passerar. I operatörens anteckningar står att kvinnan låter genuint livrädd. Det dröjer kring 45 minuter, sen kommer äntligen polisen.
Ja, men de möter ju upp kvinnan på platsen och går fram och pratar med henne. Hon har ju under samtalet, eller larmsamtalet, varit rädd för att hennes man ska hitta åt henne. Så de bestämmer sig för att de ska sätta sig i radiobilen. Och där håller man ett initialt förhör med kvinnan där hon får berätta vad det är som har hänt.
Poliserna slår på sina kroppskameror och håller ett första förhör med kvinnan. Amanda Eriksson är utredare vid polisen i Västernorrland.
Kvinnan berättar att han har försett henne med narkotika och alkohol. Både under träffarna men också för att, vad jag förstår, för att hon ska vara till lags för honom. Och för att stå ut. Men hon beskriver i det här larmsamtalet att hon orkar inte mer. Alltså att hon inte klarar av det något mer. Då har hon liksom nått sin gräns.
Om jag inte lydde honom ikväll så skulle det bli en riktig sån där jävla helvetesnatt. Som en sån att när han slår och bryter revbenen och stryper och grejer. Och sen ska vi filma och ha sex och ja. Och sen måste jag dricka och så måste jag ta feta liner med amfetamin fast jag inte vill. Och jag säger jag vill inte och så måste jag ändå.
Så berättar kvinnan där under det allra första förhöret i polisbilen på parkeringen längs Riksväg 90. Och så nämner hon monstret igen.
Vi har försökt utreda vad monstret gör och vad monstret är, men det är svårt att förklara, uppfattar jag det som. Annat än att hon är väldigt rädd för det här monstret och vill inte att monstret ska komma fram. Hon beskriver som att monstret är en allvarlig fara när den kommer. Men jag skulle säga att hon uttrycker det som att han är hotfull och använder våld.
Mannen ska ha sagt till kvinnan att när monstret kommer, då kan det gå riktigt illa.
Det är målsägande som har berättat i förhör att han ska ha sagt att han har fått ett moment of clarity. Och berättat för henne att i det fall monstret kommer tillbaka igen så måste hon
kontakta polisen för att han kommer att döda henne. Den här aktuella kvällen eller dagarna innan så ska det ha framkommit att han har sagt att monstret har aldrig försvunnit, det finns fortfarande kvar. Så hon har även det med sig när hon lämnar, att monstret finns. Och det är hon ju rädd för. Han har ju sagt att han ska döda henne när hon flyr.
Kvinnan säger att mannen är väldigt, väldigt farlig.
De begår allt fler och grövre våldsbrott.
Om klubben säger till dig att du ska mörda någon så måste du göra det. Annars så råkar du illa ut själv.
Men enligt svensk lag är de bara en motorcykel.
Mannen är vapentränad genom sin bakgrund i militären. Och i många år har han haft en topposition i Hells Angels.
Min chef kommer in till mig och säger att Ida, vi kommer låta in ett speciellt ärende på dig. Det rör koppleri. Och sen så från det så var jag förundersökningsledare.
Det här är åklagare Ida Annerstedt.
Det första jag ser är det som hon säger till inledande ingripande polis i larmsamtal. Och man hör i larmsamtalet hur rädd hon är, hur hon beskriver sin situation, att hon är rädd för sitt liv.
Kvinnan flydde natten mot söndag. Det har hunnit bli onsdag när Ida Annerstedt spelar upp kvinnans larmsamtal och reagerar starkt på hennes rädsla och på det hon berättar om mannen. Att han sitter på ett stort våldskapital. Men mannen, han är fortfarande på fri fot. Det är nästan som att polisen inte har förstått digniteten av det hela.
När jag läser de inledande förhören med henne så någonstans så börjar jag förstå omfattningen där. Att han har styrt den här verksamheten, att han har sagt åt henne vad hon ska göra. Att han har tvingat henne att göra saker, förmått henne att göra saker som hon inte vill. Att han har försett henne med alkohol, narkotika. Att han har administrerat den här koppleriverksamheten där han har sålt sin fru.
Ida Annerstedt beslutar att mannen ska anhållas, men kvinnan har både i larmsamtalet och i förhören under helgen berättat att hon är rädd för hur det ska gå om polisen åker till huset för att konfrontera mannen. Polisens utredare Amanda Eriksson.
Ja, hon uttrycker både i larmsamtalet men även när polisen kommer till plats att hon är orolig för att poliserna ska komma till skada om de stormar huset.
Han kommer inte ha några problem med att skada polisen, säger kvinnan. Hon är rädd att patrullerna inte ska komma ut levande därifrån. Åklagare Ida Annerstedt.
Så det är såklart att polisen är förberedda på att det kan bli ett svårt gripande.
En liten bit utanför Kramfors, ett stenkast från Ångermanälven, ligger en stor trävilla.
Det är ett stort tvåplanshus eller en villa som ligger relativt avlägset. Gården eller delar av tomten är också inhägnad med stängsel utifrån att de har flera hundar.
Hit flyttade paret hösten 2023. De hade träffats året innan och blev himlastormande kära. Då bodde de båda i Stockholmsområdet.
Du är underbar. Så lik mig och så vacker, smart, rolig och sexy. Jag älskar dig mer än vad jag någonsin har älskat en kvinna. Jag vill vara din man resten av livet.
Du är den finaste, smartaste, vackraste, sexigaste, varmaste, manligaste, starkaste, omtänksammaste man jag träffat. Vi är det bästa och det rätta ihop.
Inledningsvis så har vi sett i chattarna att relationen är väldigt kärleksfull. Och man bekräftar och ser varandra och kvinnan berättar själv i förhör att hon kände att hon hade träffat mannen i sitt liv. Och man pratar om framtidsplaner, om att bygga ett liv tillsammans.
Men det dröjer bara några månader innan mannen börjar berätta för kvinnan om sina sexuella fantasier. En hel del handlar om att hon ska sälja sex via nätet, visa upp sig i webcam inför andra män.
Och kort in i relationen så delar mannen med sig om fantasier om att han vill se henne med en annan man. Det här är i textform då, utifrån vad vi har sett i chattarna. Och kvinnan uttrycker då på text att hon inte förstår varför mannen vill se henne med andra män.
Och det här landar inte särskilt bra hos kvinnan. Utredaren Caroline Öster igen.
Hon älskar bara honom och vill inte se honom med andra. Vilket han då besvarar genom att han skriver att han känner skam för att ha berättat om deras fantasier för henne. Och att han trodde att de hade kommit längre i deras relation än så.
Och mannen, han fortsätter tills han får sin vilja igenom. Efter några månader tillsammans så börjar han skapa profiler på escortsajter. Han chattar med män och börjar boka in träffar. Allt i hennes namn.
Och så ger han henne uppgifter, läxor. Det är filmer som hon ska se på, alltså porr, om hur han vill att det ska gå till. Och så vill han att hon ska lära sig prata snuskigt. Det säger kvinnan att hon har svårt för.
Kvinnan berättar också i förhör att hon i början av relationen hade mer att säga till om. Hon kunde uttrycka sina känslor, behov och åsikter. Men hon beskriver att hon efter en tid slutade säga ifrån. Hon skulle bara lida, annars kommer monstret och hotar och slår. Och berättar om därefter om flertal tillfällen där han utövat fysiskt våld mot henne. Och att det här har trappats upp och eskalerat.
Flytten till villan i Ångermanland skulle bli nystarten. Här skulle de bara rå om varandra.
Kvinnan har också pratat om bra stunder i relationen. Som sagt, man flyttade upp till Kramfors och ville bygga ett liv tillsammans. De skulle studera och arbeta på gården. Och sen efter ett tag så gifte de sig också med varandra.
Trots att våldet redan har eskalerat så gifter sig paret 2024. De båda lägger ut bilder i sociala medier. Det är de två framme vid altaret. Hon i lång vit spetsklänning och han i uniform och basker. De ler.
Men Kramforsvillan är redan då ett högkvarter för den omfattande koppleriverksamheten. Och kvinnan beskriver det som att hon är fånge i sitt eget hem.
Kvinnan berättade i larmsamtalet att första gången han hotade att döda henne var 3 veckor innan bröllopet. Och då säger hon också till larmoperatören, och jag min dumma jävla idiot trodde att det skulle bli bättre.
Morgonen den 23 oktober, 5 dagar efter att kvinnan flytt hemmet, grips mannen hemma i villan. Trots oron inför gripandet går allt lugnt till. Caroline Öster och hennes kollegor genomför husrannsakan.
Sen var det väl ett rum som stack ut i huset på övervåningen. Och det är ju det rummet som har kommit att kallas för mottagningsrummet. Där kvinnan har träffat de här männen då.
Runt om i rummet, på golvet, i sängborden och i skåp finns 6 leksaker av olika varianter och modeller.
Ett mörkt rum med en säng i mitten av rummet. Belyst, lite neonliknande belysning. Och en soffa och ett bord. Vid husrannsakan då så anträffade vi även flera övervakningskameror som var placerade i det här rummet i olika vinklar. Det var en kamera som stod på en bänk framför sängen. Sen fanns det kameror också som var lite undanstoppade bakom växter och så.
Utöver det så kallade mottagningsrummet så har 6 träffar också skett i en husbil ute på gården. Och där inne i huset så är det flera andra rum som också sticker ut. Utredaren Amanda Eriksson.
Flera rum var också ändå individuellt uppdelade på något sätt. Det fanns ett grönt rum där det var jättemycket växter och nästan en tropisk känsla att vara i. Och sen fanns det ett vikingarum. Jag vet inte om man kan beskriva det på ett bättre sätt än så. Där det fanns diverse vikingasaker. Det fanns knivar och det fanns det var som skyltdockor som var utklädda till vikingar som stod liksom i ett hörn.
Och så är det ytterligare ett rum som visar tydligt på mannens bakgrund och tillhörighet.
Och sen fanns det ett bibliotek. Och det rummet stack också ut i och med att man hade dekorerat det efter mannens tillhörighet till en MC-klubb. Det var väldigt tydligt inriktat mot det. Det fanns skyltar och tavlor och allt möjligt egentligen i det här rummet. När man klev in i det så förstod man att det hade med en MC-klubb att göra.
I biblioteket har mannen samlat sina saker från klubben där han tidigare haft en topposition under många år, Hells Angels. I förhör berättar kvinnan om att han har satt upp en patch där inne, ett märke som kallas Filthy Few.
Ja, och den här patchen, den ska enligt polisen delas ut till den medlem som har begått ett mord eller aktivt deltagit i ett mord för Hells Angels räkning. Och medlemmar som har förtjänat den här Filthy Few-patchen, de får en högre status inom organisationen.
I samband med gripandet och husrannsakan så tas flera digitala enheter i beslag. Det är framförallt tre telefoner och en dator som ska få stor betydelse för utredningen. Polisens utredare Amanda Eriksson.
Det var ett massivt digitalt material som återfanns. Där var det bilder, filmer, chattar, allt möjligt egentligen. Bland annat så återfinns två stycken kalendrar. En digital i telefonen som delas mellan telefonerna och en lista som har skrivits i ett Excel-dokument. Uppfattningen är att inledningsvis har man använt det här Excel-dokumentet för de här första träffarna. Där är det väldigt noga bokfört betalning, datum, hur träffen har skett, vad det är som har hänt under den här träffen och beskrivning av kunden.
Med tiden flyttar man bokningssystemet till en digital kalender i telefonen. Kunderna blir fler, bokföringen slarvigare.
Ibland har det kunnat stå väldigt kortfattat, till exempel bara ett namn. Medan på vissa andra kan det stå information om kunden, priser och särskilda önskemål.
Det är nästan en bizarr upplevelse att ta del av den här kalendern. På massor av datum så står det namn, orten de kommer ifrån, en summa som ska betalas. Och precis som Amanda Eriksson berättar så är det ibland väldigt kortfattat. Men på en hel del bokningar är det också mycket information om vilka de här kunderna är och vilka önskemål de har. Jag läser bland annat om en vd från Dalarna som ska köra motorcykel till sexträffen och han har med sig egna sexleksaker. Och blandat med det här så innehåller kalendern helt vardagliga saker. Det är veterinärbesök, tangokurs och inköpslistor.
Ja, så finns det också en oerhörd mängd filmer från de kameror som är uppsatta i det så kallade mottagningsrummet.
Det finns även ett omfattande videomaterial som bedöms vara tusentals filmer som föreställer målsägande tillsammans med sexköpare. Det har funnits filmer som föreställer samma akt så att säga, men från olika vinklar. Fyra filmer kan ha varit samma tillfälle, men det är ett massivt material med filmer med flera olika personer.
Man hittar också filmer med tidsstämpel där det inte finns någon bokning till det här aktuella datumet när filmen skulle ha varit inspelad. Så det kan alltså betyda att det har skett fler träffar än vad som har antecknats i den här kalendern.
Och medan de här träffarna har pågått så har mannen från ett annat rum tittat på. Utredare Caroline Öster.
Det vi har sett utifrån chattmeddelandena är ju att han kan ha skickat en skärmdump på en dator där man ser liksom det här mottagningsrummet och att hon, kvinnan, är i rummet med en annan man. Och att mannen då har skrivit att vad han gör eller att han kan ha dirigerat henne i vad hon ska göra med den här kunden. Så vi har ju sett filmklipp på att, att han har spelat in, han sitter bakom skärmen och tittar på henne. Men i vilken utsträckning kan vi inte uttala oss om.
Utredarna Amanda Eriksson och Caroline Öster blir ett tajt team som jobbar intensivt. Men utredningen växer oerhört snabbt.
Ja, jag kommer ihåg när jag öppnade telefonen första gången och inser att Det är ett massivt material vi har att arbeta med. Det är stora tömningar. Till exempel så ser den här kalendern väldigt tidigt. Så vi identifierar fort att vi kommer behöva fler resurser som behöver hjälpa till med det här.
Kristina Sondell vid Grova brott i Västernorrland blir inkopplad som utredningsledare ungefär en månad in i utredningen.
Jag är ju arbetskamrater både med Amanda och Karro och såg att de slet väldigt hårt med det här. Min chef kontaktade mig och frågade om jag kunde tänka mig att bli utredningsledare för att hjälpa dem. Och det tog mig typ en vecka att läsa in alla förhör och allt vad som hade hänt.
Men bara att läsa in sig på ärendet tar massor av tid, berättar Kristina Sondell. Tid som de inte har.
Vi började känna lite halvpanik för att vissa av de här sexköparna höll på att preskas.
Preskas, säger Kristina Sondell. Det är snutslang för preskriberas. Alltså, en hel del av sexköpen kommer snart att skrivas av. Köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling, som är en nyare rubricering, de har en preskriptionstid på 2 år. Och koppleriverksamheten misstänks ha pågått längre än så. Utredarna, de har nu tiden emot sig.
Så Amanda identifierade, jag upprättade anmälningar och försökte planera in förhör runt om i Sverige.
Kristina Sondell bestämmer att Caroline Öster och Amanda Eriksson ska fortsätta att hålla förhören med målsägande och misstänkt, som de vid det här laget har träffat flera gånger, så att framförallt den brottsutsatta kvinnan inte ska behöva berätta sin historia gång på gång för flera olika personer.
Och själv ska hon sköta vittnesförhör och förhör med sexköparna. Och tack vare mannens gedigna bokföring så identifierar Amanda Eriksson köparna en efter en.
Och avseende köparna då, så har vi i stor utsträckning använt oss av just kalendern kombinerat med annan information för att identifiera sexköparna.
Köparna finns utspridda i hela landet. Några är lokalbor, vissa passar på när de är på genomresa i tjänsten och andra har rest långt, enbart för att köpa sex av kvinnan. Kristina Sondell igen.
Det är svårt att sätta ord på vilka det är. Det är svårt att sätta termer på den typiska sexköparen, för de förekommer i alla samhällsklasser. I just den här utredningen har de varit mellan 30 och 70 år. Vissa lever till synes vanligt liv, har jobb, fru, barn eller sambo. Vissa är ensamstående, arbetslösa. Alltså det är alla möjliga. Några bor nära, några bor långt ifrån.
Gemensamt för köparna är att de inte vet om att det är en man som driver en omfattande koppleriverksamhet och tvingar sin fru till att sälja sex. Han gör allt i hennes namn. Annonserna, bokningarna, chattkonversationerna med kunderna innan de ska ses för sexköpet.
Är köparna, de tror ju att de chattar med kvinnan och att hon säljer sexuella tjänster av egen fri vilja. Det säger de i alla fall.
När vi har pratat med de här männen i förhör så upplever ju de att de har skrivit med kvinnan. Och jag upplever att några faktiskt blev väldigt chockade när de insåg att det inte är kvinnan de har skrivit med. Några av de här männen, de har ju känt sig utvalda och speciella. Ungefär som att de hade någon typ av relation.
Några av sexköparna verkar nästan förälskade i kvinnan, utredaren Amanda Eriksson.
Precis som Kiki säger, så utifrån vad de själva då sagt i förhör så är det många som uppfattningen att de har varit speciella och att de har någon form av relation. Men av vad som framgår i förhör med både mannen och kvinnan så har det här varit en del av deras marknadsföring och hela konceptet då, att kunderna ska få känna sig speciella så att de blir återkommande och genererar mer pengar.
The girlfriend experience, så beskriver kvinnan det själv i förhör. Att sexträffarna ska innehålla kyssar, smek och ögonkontakt, ungefär som i ett parförhållande. Och flera av sexköparna verkar ha fått den upplevelsen och säger att de har inte förstått att det är kvinnans äkta make som de har chattat med. Att det är han som regisserat allt.
Av de vi har pratat med är det ingen som har i stunden förstått att de pratar med någon annan. Men när de har kommit på förhör så kan bevisning ha lagts fram för dem som gör att de förstår att personen de pratar med är inte samma person som de sen har träffat. Vilket har varit chockerande för vissa då.
Vissa har dock vetat om att kvinnan är gift, att hon har en man, men kanske trott att han inte är hemma eller inte vet om det som sker.
Men som mannen och kvinnan har sagt i förhör att det här har varit en del av marknadsföringen, och bland annat att man antecknat ner information om de här männen, vad det är de tycker om, vad det är man har pratat om innan träffen, för att sen när de kommer tillbaka så ska de kunna få en jättebra upplevelse, för att hon kommer ihåg dem. De är speciella, de är inte än i mängden. Vilket sen då ska generera mer pengar, för då blir de återkommande. De tänker att vi har någonting speciellt. Men sanningen låg kanske inte där egentligen. Vilket inte var kul för dem heller att få reda på, såklart.
Nej, det är ingen som har träffat mannen i huset i Kramfors eller förstått att det är han som styr verksamheten, eller att han faktiskt har suttit och tittat på och spelat in sexträffarna.
Ja, alltså av vad som framkommer från utredningen och vad målsägande berättar i förhör, så har hon levt i en väldigt utsatthet som hon inte har kunnat visa av många olika anledningar. Så det har väl egentligen varit sanningen, men den sanningen har inte de sett.
Kopplerihärvan i Ångermanland växer. Enligt åklagaren Ida Annerstedt förekommer 120 unika sexköpare i utredningen, utspridda över landet. Kvinnan ska ha sålts av sin make.
Men jag såg på redaktionen att en man hade häktats för koppleri, så jag började då rota i det. Jag begärde ut handlingar och så ringde jag till åklagaren. Och hon berättade att det fanns ett stort antal misstänkta sexköpare. Och sen genom de här handlingarna så kunde jag också lista ut att det var sin fru som man hade sålt. Så vi publicerade det här och det exploderade.
Lotta Hagberg-Videll är reporter på P4 Västernorrland.
Ja, men jag har följt det här fallet under hela året. Och även om rättegången som har varit nu under våren mestadels hålls bakom stängda dörrar, så har jag varit där i tingsrätten så mycket jag kunnat. Jag har haft kontakt med misstänkta sexköpare, men också med kvinnan själv vid några tillfällen.
Hon dyker ner i fallet och har kunnat avslöja flera detaljer från utredningen.
Ja, men han skrev ett vykort och ett brev som han då lyckades få ut ifrån häktet, trots att han satt med fulla restriktioner. Och det här ska ju inte kunna hända, men nu hände det för att ordinarie åklagare inte var på plats. Det var två andra åklagare som hanterade posten, och de missade det eftersom att han hade adresserat de här breven till sina hundar.
Ja, kvinnan får alltså ta emot ett brev och ett vykort från mannen som har utsatt henne för brott. Han har lyckats skicka dem från häktet, något som inte ska vara möjligt. Kvinnan har själv berättat att det var kärleksbrev.
Och åklagaren har ju sagt att det här hade kunnat äventyra hela utredningen.
Kvinnan gick in i förhållandet som en förmögen person, men mannen har under de senaste åren ruinerat henne, berättar Lotta Hagberg-Videll.
Ja, men hon har fått betala deras gemensamma utgifter, alltså både de här dagliga utgifterna man har, men också större saker som till exempel flytten till Kramfors. Den gick på över 200 000 kronor, och sen också ett nytt tak till deras hus. Och kvinnan berättar också i förhör att han har shoppat mycket på nätet och att han har sålt hennes ärvda guld och gjort affärssatsningar där han har förlorat alla pengar.
Mannen har haft flera företag, men under pandemin så gick ett av dem i konkurs, något som resulterade i stora skulder. Och under tiden som Lotta Hagberg-Videll går igenom den här utredningen så får hon också information om att Skatteverket kräver kvinnan på pengar. Myndigheten har sett att hon har fått inkomster som hon inte har skattat för.
Inkomsterna kommer från att den här kvinnan då tvingats sälja sex på en plattform på nätet. Och Skatteverket, de ser då de här pengarna som inkomst för hobbyverksamhet. Och kvinnan, hon ringde Skatteverket och berättade att det pågick en polisutredning mot hennes make. Men det var inget som man tog hänsyn till i sitt beslut. Utan inkomstskattelagen gäller oavsett. Så hon betalade in 42 000 kronor till Skatteverket.
Det här är personer som har blivit utnyttjade om och om och om igen. Och sen kommer staten in som någon form av hallick. och ska ha en del av...
Lotta Hagberg Videll rapporterade också i P4 om att paret har haft barn placerade hos sig. Barn som samhället ska skydda.
Ja, men de har ju båda jobbat på ett behandlingshem tidigare och där så fick de kontakt med unga som senare har spenderat tid på deras gård i Kramfors. Men paret har också varit familjehem och under 2024 så hade de en tonårspojke från Söderhamns kommun placerad hos sig. Men det fick ett abrupt slut när kvinnan ringde till polisen och anmälde sin man för att han hade tagit stryptag på henne. Och när hon ringde så stod hon i en garderob tillsammans med den här pojken och gömde sig för mannen.
Kvinnan har alltså ringt polisen en gång tidigare i deras förhållande. 2024 blir hon så rädd för honom att hon ringer 112 instängd i en garderob. Åklagare Ida Annerstedt.
Så sitter ju hon med den här fosterhemsplacerade sonen. Då har de gömt sig och inväntar då att polisen ska komma till deras bostad. Och hon är jätterädd för honom då. Och polisen kommer till dem och griper honom. Han följer med till polisstationen och han sitter frihetsberövad i några dagar. Men sen så försätts han på fri fot. Och efter att han har försatts på fri fot så tar hon tillbaka sina uppgifter och vill inte medverka. Och den utredningen läggs ner.
Mannen har lyckats få med sig en telefon in till arresten. Personalen har missat den vid visitationen. Och inifrån cellen så kan han ha kontakt med kvinnan. Kort senare drar hon tillbaka sin polisanmälan.
Ja, här reagerar man ju också på att ett barn var med. Och det ska sägas att Ida Annerstedt inte var involverad. Hon jobbar inte med den här händelsen. Men i utredningen så har hon gått igenom även det som hände då när kvinnan larmade redan ett år innan hon flydde hemifrån och kan därför berätta om det.
Det finns ingen upprättad misstanke om brott mot barnet eller mot någon annan i hemmet. Men det här barnet, fosterhemsplacerade barnet, var ju vittne vid den här händelsen.
Socialtjänsten agerar och barnet flyttas från parets hem. Men där i villan fortsätter dagarna med mer och mer våld och fler sexköpare.
Anledningen, en av anledningarna till att den här verksamheten har fortgått på det här sättet är, menar jag, att han samtidigt har misshandlat henne, utsatt henne för olaga hot och våldtagit henne samtidigt som han har sålt henne. Så att alla de delarna har vi utrett parallellt, så att säga.
Inledningsvis så svarar han på frågor, men successivt, desto mer han ställs mot bevisning egentligen, så väljer han att sluta svara på frågor.
Polisens utredare Amanda Eriksson håller förhören med mannen. Han menar att kvinnan har drivit verksamheten frivilligt som en del av en personlig fetisch.
Men överlag i förhören så har både mannen och kvinnan egentligen lämnat liknande berättelser om händelseförloppet, men att det råder delade meningar kring delaktighet och frivillighet samt vem det är som har varit drivande i den här frågan. Men det kan se att mannen ändå i förhör tillstår att han har haft en slags administrativ roll i den här verksamheten. Hur omfattande hans administrativa roll har varit råder det ytterst delade meningar om.
Till viss del har han ibland agerat som en moderator, men att det har skett på kvinnans begäran, om hon inte har hunnit med sig eller velat ha hjälp med att sålla bort vissa kunder, säger mannen. Att det är hon som har tagit initiativet till verksamheten och att han har varit en passiv och kanske lite motvillig medhjälpare, menar han. Men det är något som åklagaren inte alls håller med om.
Det är ju han, menar jag, som har varit regissör och administratör till hela verksamheten.
Men mannen, han påstår att kvinnan ska ha varit besatt av filmen Pretty Woman där Julia Roberts spelar eskort.
I have a business proposition for you.
What do you want?
I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me.
Baby, I'm going to treat you so nice. You're never going to want to let me go.
Kvinnan själv säger att det är stor skillnad på att ha en fantasi och att faktiskt agera ut den, och menar att det hon romantiserade handlade om att träffa drömprinsen, att bli räddad av en Mr. Right som kommer på en vit häst, eller som Richard Gears karaktär i filmen, i en limousin.
So what happened after? He climbed up the tower and rescued her.
She rescues him right back.
Welcome to Hollywood! What's your dream?
Ångermanlands tingsrätt, våren 2025.
Brottet är att bedöma som grovt eftersom det pågått under lång tid, avsett många sexköp, både fysiskt och på internet, präglats av omfattande planering och organisering samt medfört betydande vinning.
I ljusblå skjorta och jeans sitter den misstänkte mannen i rättssalen, men kvinnan är inte med där inne. Hon deltar på videolänk, men man kan bara höra hennes röst, inte se hennes ansikte. Det är för att skydda hennes identitet. Snart kommer åhörare och media att få lämna salen, och hela rättegången kommer hållas bakom stängda dörrar.
Mannen står åtalad för grovt koppleri, flera fall av våldtäkt och försök till våldtäkt, misshandel och olaga hot. Han har förnekat samtliga gärningar bortsett från ett ringa dopningsbrott som han också står åtalad för.
Men det är inte bara den 61-åriga äkta maken som är misstänkt under den här rättegången. Ett stort antal sexköpare kommer också att kallas in, en efter en.
Ja, det är ju många sexköpare som initialt förnekar brott. De vet kanske inte vilken bevisning vi har. Och de tycker det är pinsamt att de har begått de här gärningarna och att de är påkomna. Men sen är det många sexköpare som har ställts mot bevisningen och sen har de erkänt.
Under den här rättegången har åklagare Ida Annerstedt åtalat 29 män för att ha köpt sex. De flesta, som vi hörde polisens utredare berätta om tidigare, blir ganska chockade när de får ta del av alla omständigheter.
Vissa sexköpare som har varit i tingsrätten har under sina förhör i tingsrättsförhandlingarna berättat att de mår dåligt över att det fanns en make i bakgrunden som styrde den här verksamheten, att de inte har förstått det. Det finns några sexköpare som har bett om ursäkt till målsäganden som har varit utsatt. Det har varit lite blandade reaktioner.
När rättegången avslutas yrkar åklagaren Ida Annerstedt på 10 års fängelse för den kopplerimisstänkta mannen. I förundersökningen så fastnar jag på ett av alla hotfulla meddelanden som mannen har skickat till kvinnan. Det står:
sätter du dit mig kommer jag få 4 år i fängelset. Gott om tid att planera hur jag ska få tag på dig efteråt och döda dig långsamt och plågsamt. Och det kommer jag göra. Jag lovar, du ska leva i skräck i resten av ditt liv.
Kvinnan berättar i förhör att det fysiska våldet hände först när de flyttade upp till Kramfors. Hon återger en berättelse om att hon ska bli utsatt för våld under en av resorna.
Amanda Eriksson, polisens utredare.
Och det är första gången han ger sig på henne fysiskt, att hon har svårt att tro att det ens har hänt. Alltså att, har det här hänt nu att jag har blivit utsatt för våld? Hände verkligen det här? För sen efter den händelsen så var det inte heller att man pratade om det, utan man fortsatte bara köra bilen som vanligt. Vilket ytterligare liksom styrkte henne att det här kanske inte har hänt, eller att hon inte förstod att det hade gått så långt då. Och det var då på vägen upp till Kramfors. Sen väl i Kramfors då så eskalerar våldet.
Den normaliseringsprocess som åklagaren och polisutredarna menar att kvinnan har utsatts för, den präglar en stor del av utredningen.
Under mina 10 år som åklagare så har jag nog inte sett någon som har varit så normaliserad som henne.
Åklagare Ida Annerstedt.
Kanske några stycken, men hon är väldigt utsatt för den här normaliseringsprocessen på så sätt att hennes gränser har långsamt förskjutits över tid. Det har blivit tydligt att när hon säger nej så får det ingen effekt. Han har inte lyssnat på det, utan han har tjatat sig till att hon ändrar sig på olika sätt.
Kvinnan har inte haft något handlingsutrymme och det gäller stort som smått och skett över tid, menar Ida Annerstedt.
Det som har skett har ju gradvis också, skulle jag säga, blivit värre för henne. Inledningsvis så var hon inte lika hänsynslöst utnyttjad, skulle jag säga. Men allt eftersom verksamheten har pågått så har hon utnyttjats mer hänsynslöst över tid.
Dessutom har kvinnan övervakats inte bara i mottagningsrummet utan runt om i huset och även utanför.
Hon har själv beskrivit i förhör att hon inte har vetat vart de här kamerorna har funnits. De har funnits på olika platser vid olika tillfällen. Så att hon vet inte om det finns en ny kamera på något ställe eller om den är igång eller om den är avslagen. Utan hon har haft en känsla av att hon alltid är övervaken, eftersom hon inte vet. Och det har ju också visat sig stämma i stor utsträckning att hon har varit övervakad och att hon har blivit filmad. Eftersom vi har hittat filmat material på henne i olika situationer.
Och det är just vid flytten, 50 mil norrut från deras förra hemstad Stockholm, som relationen utvecklats åt helt fel håll, menar utredaren Amanda Eriksson.
När paret flyttar upp till Kramfors så berättar kvinnorna i förhör att det är då helvetet börjar. Eller brakar lös egentligen. Då är hon också utsatt i den bemärkelse att hon är så isolerad. De bor avskilt, det finns inga i liksom närområdet som de känner eller har kontakt med så. Och när man blir isolerad så är det svårare också att få ett perspektiv. Om man inte har någon att prata med. Då vänjer man sig snabbare vid att situationer är obekväma eller att man... Det är en del av normaliseringsprocessen egentligen, just isoleringen. Och jag tror att jag kan förstå att det är svårt att få ett grepp om normaliseringsprocessen. Att det är svårbegripligt för många. Det är lätt att tänka att jag hade aldrig tolererat det här eller jag hade lämnat direkt. Men det som är viktigt att tänka på är att det här sällan börjar direkt med ett slag eller fula ord, utan det här kommer successivt. Och när väl liksom små symptom börjar visa sig om våld, då kan det handla om små saker och relationen i stort känns jättebra, till och med för bra för att vara sann.
Tusentals sidor i förundersökningen består av sms mellan mannen och kvinnan, och då ska det sägas att det är en komprimerad version. Det hade inte varit möjligt att ta med allt som skrivits mellan dem. Det är omkring 90 000 meddelanden.
Och i den här långa chattkonversationen så växer en bild av normaliseringsprocessen fram för utredarna.
I och med att vi har fått ta del av chattar från det att de träffas i princip, så har vi kunnat följa den här normaliseringsprocessen tydligt. Det har som i många andra fall börjat med till synes små saker och gränsförskjutningar. Exempelvis kan man ha lagt upp bilder på sociala medier som kvinnan i det här fallet inte har varit bekväm med. Och det här har då inte varit bilder som har varit av sexuell natur, utan vardagsbilder egentligen. Men att hon har inte varit bekväm med att det publiceras, men att det maskeras som en godhet, att jag vill ju visa hela världen vår kärlek och hur mycket jag älskar dig och hur vacker jag tycker att du är. Och successivt så har det blivit liksom fler och fler saker som gör att när kvinnan vänjer sig vid att vara obekväm och att gränsen för vad som är obekvämt förskjuts också, för man vänjer sig.
Jag har ju själv läst mängder av meddelanden mellan den här mannen och kvinnan. Och det är ganska påfrestande läsning. Det är otroligt intensiv konversation. Ibland pågår den hela nätterna. Kan inte beskrivas som något annat än en tjat. Och ofta uttrycker sig mannen oerhört nedsättande. Och de har ju levt tillsammans. Men ändå har så mycket av deras konversation skett skriftligen. Alltså från starten med kärleksförklaringar till då mannens regi om hur kvinnan ska bete sig vid de här påtvingade sexträffarna. Vad köparna förväntar sig av henne.
Det finns ett tillfälle ganska tidigt när den här verksamheten är redan igång i en mindre skala. Och Det är tydligt att det är han som har kontrollen och bokar in de här tiderna. Och då kan han ha frågat kvinnan, hur vill du lägga upp veckan? Hur många träffar vill du ha? Och då svarar hon en viss summa eller en viss siffra som hon tycker känns okej då. Och då bokar han ändå in fler. Eller att hon säger att hon är upptagen en viss kväll för att hon ska göra någonting annat. Men då säger han åt henne att boka om den tiden för att hon ska ha en träff då. Så redan här börjar det liksom förskjutas att hon hade någon talan i när hon skulle träffa personer och inte.
Sakta förskjuts gränserna och kvinnan vänjer sig vid att vara obekväm, menar Amanda Eriksson.
Jag vill så gärna att allmänheten ska få en förståelse av att det här har inte handlat om att man har träffat en person, tycker det här är en jättefin person, man blir jättekär och sen börjar man från en dag till en annan och säljas. För det är inte så det har gått till, utan det har varit en lång process som har lett till det här och att gränserna hela tiden har förskjutits. Och att vi inte ska tänka att saker händer på en gång och att det är så lätt att lämna. För när man väl kommer till den punkten att man inser att det här, jag måste lämna, då kan man vara så inbunden i andra saker. Det kan vara att man sitter fast ekonomiskt eller att man inte har någon kvar i sitt privatliv längre att prata med. Det kan vara skam. Det finns många faktorer som gör att det är svårt att prata om. Och att man säger att jag hade lämnat direkt är inte hjälpsamt för personer i såna här situationer. Det är jättelätt att säga så att jag hade lämnat. Men sanningen är sällan så.
En man i Kramfors döms efter att ha sålt sin fru över 300 gånger till uppåt 120 olika män.
Den 61-åriga mannen döms till 4,5 års fängelse för grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och 6 fall av olaga hot. Mannen ska betala ett skadestånd till kvinnan på 200 000 kronor.
Rätten menar att han har främjat och ekonomiskt utnyttjat kvinnan genom att förmå henne att utföra sexuella handlingar mot ersättning. Brottet ska bedömas som grovt då det pågått under lång tid, varit omfattande och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande.
Och så anser de att kvinnans berättelse är trovärdig. Den vinner starkt stöd av den omfattande chattbevisningen som visar att det är mannen som i stor utsträckning styrt och administrerat verksamheten.
Allt som jag har påstått avseende hur han har främjat verksamheten har de ju godtagit. Och de har också bedömt att det har varit en särskilt hänsynslöst utnyttjande av målsäganden, vilket har då gjort att den har varit grov, bland annat. Sen finns det delar som de inte har haft samma bedömning på som jag har haft, där de har frikänt honom då.
Tingsrätten frikänner mannen från 8 fall av våldtäkt och 3 fall av försök till våldtäkt. De menar att det inte är styrkt att kvinnan deltagit ofrivilligt, trots att de konstaterar att hon har utsatts för omfattande påtryckningar, tjat och övertalning från mannen för att genomföra sexuella handlingar, men att hon inte befunnit sig i en särskilt utsatt situation.
Man har funnit att han har administrerat och regisserat den här verksamheten. Han har förmått henne att göra olika saker över tid. Han har förskjutit hennes gränser. Han har övervakat henne. Han är dömd för olaga hot. Han är dömd för misshandel. Och trots det så har tingsrätten frikänt honom från i princip alla våldtäkter och våldtäktsförsök. Och funnit att hon inte är i en särskilt hänsynslös situation enligt bestämmelserna om våldtäkt.
Med särskilt utsatt situation, som är ett juridiskt begrepp, så menas att en person har begränsade möjligheter att värja sig eller fatta egna fria beslut, till exempel på grund av rädsla eller drogpåverkan. Och åklagare Ida Annerstedt, hon har nu överklagat domen. Hon vill att hovrätten ska göra en ny prövning angående just det här.
Jag menar att hon har varit i den situationen under alla de här åtalade gärningarna, och det finns dessutom konkreta exempel på att hon inte har medverkat frivilligt under de specifikt åtalade våldtäkterna och våldtäktsförsöken. Hon har sagt nej, hon har sagt att hon inte vill och liknande. Och jag har också bevisning kring att han har försett henne med alkohol och eller narkotika vid i princip alla de här tillfällena. Och vid några tillfällen så har han dessutom hotat henne om brottslig gärning. Och trots det så har tingsrätten frikänt våldtäkterna och våldtäktsförsöken, utom ändå. Och det hoppas jag att hovrätten ändrar eller att de prövar det.
Det är svårt att slå fast en exakt siffra när det gäller hur mycket mannen har dragit in på att sälja sin fru. Köpen har skett både via Swish men också kontant. Det handlar om runt 500 000 för de fysiska sexköpen.
Jag menade ju att det var 250 sexköp som har skett ungefär och tingsrätten, eller minst 250 sexköp, och tingsrätten köpte ju den bedömningen, så att de har också utgått från det då, att det har varit 250 sexköp och att varje sexköpare i genomsnitt har betalat 2000 kronor. Sen tillkommer ju de intäkterna som har funnits på nätet också. Det rör sig om några ytterligare 100 000 som vi har kunnat visa har kommit in.
Vi har sökt både mannens advokat och kvinnans målsägande biträde, men har inte kunnat nå dem för en kommentar. Samtidigt som mannens dom meddelas döms också 28 andra män för att ha köpt sex. De allra flesta får villkorlig dom med dagsböter, några få döms till skyddstillsyn och två av dem till fängelse i en månad.
Men det tar inte slut här. Ida Annerstedt har efter tingsrättens dom åtalat fler sexköpare.
Problemet nu är att vi jobbar mot preskribering. Så att många gärningar har redan preskriberats och många andra riskerar att preskriberas inom kort. Så uppskattningsvis kanske det kan röra sig om ett tiotal ytterligare. Hittills har det väl rört sig om ett tiotal efter tingsrättens dom, upp mot ett tiotal.
Jag träffar polisutredarna Caroline Öster, Amanda Eriksson och Kristina Sondell samma dag som domen kommer. Vi sitter i ett rum på polishuset i Örnsköldsvik. Och det är då 9 månader sedan kvinnan flydde hemifrån och ringde 112.
När utredningen hamnade på mitt bord i oktober 2025 så kunde jag inte föreställa mig då att det skulle bli det största kopplerimålet i svensk rättshistoria. Det har varit ett oerhört omfattande utredningsarbete som jag tillsammans med mina kollegor både på lokal och nationell nivå har bedrivit och som lett till åtal och en fällande dom.
Och för polisens utredare är alltså arbetet inte slut. De jobbar vidare med att identifiera fler sexköpare.
Det pågår utredning just nu, löpande med identifiering och att vi upprättar nya anmälningar. Det är ett väldigt omfattande arbete fortfarande och det är då vi som ombesörjer själva utredningen och sen får vi hjälp av kollegor som får höra på olika ställen i Sverige. I samband med alla förhör som vi haft med alla sexköpare så har allihopa erbjudits hjälp. Att vi har rekommenderat dem till antingen lokala kastmottagningar som finns eller Preventell som är en nationell hjälporganisation som hjälper till för med personer som har ett oönskat sexuellt beteende eller önskar sluta köpa sex.
Mm. Är det någon som har nappat på erbjudandet?
Ja, det är några som har uppgett att de redan har kontakt och några har sagt att de tänker ta kontakt. Och vi har lämnat då kontaktuppgifter till dem så att de lätt ska kunna ringa upp redan på vägen ut om de vill.
Och den där skatteskulden som kvinnan krävdes på mitt under rättsprocessen när Skatteverket bedömde intäkter från sexhandeln som skett på nätet som en hobbyverksamhet blir nu ändringar. Myndigheten backar från sitt beslut efter att tingsrätten meddelat domen och kvinnan får tillbaka de 42 000 kronorna som hon tvingades betala.
Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland, får ett sms av kvinnan när hon har fått ta del av domen.
Efter den här domen nu så skrev hon i ett sms till mig att hon är väldigt upprörd. Hon upplever den här domen på 4 år och 5 månaders fängelse som ett hån från det svenska rättsväsendet. Hon känner sig värdelös, sviken, utlämnad och hånad.
Och det blir en ny prövning av målet i hovrätten efter sommaren.
Du har hört P3 Krim om poliserna som avslöjade landets största kopplerihärva.
Producent var du, Petra Berggren, och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Och om du har mer information om det här fallet eller något helt annat som du vill tipsa oss om, hör gärna av dig. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Det är samma nummer som gäller på signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok, där du också kan skriva till oss. Där heter vi P3Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.